Värvet görs i samarbete med Acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Och sen så dagen innan det avsnittet ska publiceras så får jag ett sms från folk där som säger det här kan vi tyvärr inte publicera, det här är förtal. Och jag bryr mig att klippa om det. Och de säger nej, vi får stryka det avsnittet, tyvärr. Och då säger jag i stort sett att vi måste publicera det här eller så lägger jag ner den podden.
det stora landet i väst finns en lång tradition av parentes, stand-up, slut parentes, komiker som programledare i tv. Det har vi med glesa mellanrum sett även här, men numera är det väl framförallt ett program som följer det receptet. Svenska nyheter. I alla fall om vi talar satir, och det gör vi ju i allra högsta grad. Och när det förra året kungjordes att Kristoffer Ahonen Appelqvist skulle sluta, ja, då kom det kanske inte som någon jättechock att valet föll på dagens gäst, om det nu skulle bli en man, vilket det skulle.
God afton, välkomna hit till Svenska Nyheter. Jag heter Messiah Hallberg och jag har fått stanna kvar en vecka till.
För snart 15 år in i komikerkarriären är han en av de mest etablerade vi har. Lever gör han med två barn och Kristina Nordhager, och Messiah Hallberg är hans namn. Det här är Värvet avsnitt 560. Messiah Hallberg, ny programledare för Svenska Nyheter, landets eventuellt enda satirprogram i tv. Är du välkommen in i de där finrummen du längtat efter nu?
Alltså det är ju lite intressant det där. Jag har ju länge drivit en tes att just att jag är så trött på ståuppkomik för att jag aldrig för en närmare de där, ja, som du sa, finrummen, eller vad ska man säga, de där... Det där kulturella erkännandet som jag kanske länge har velat åt. Så. Och sen så gör jag liksom ett avsnitt av det här programmet, och sen plötsligt så hamnar man på omslaget av liksom DN Kultur och Svenska Kultur. Alltså så där att det finns någonting, att jag kanske inte hade så fel i sak i den spaningen att stand-up står ganska långt ner på den någon slags hierarki inom kultursverige, och att det ses som någon slags, att det inte riktigt ses som en del av kulturen, även om det såklart är det. Och jag har egentligen aldrig varit så intresserad av att vara den här, många komiker är så här, men det spelar ingen roll, och inte får det erkännande för att jag gillar att se folk glada och åka runt och sådär. Det är också kanon såklart att folk blir glada, men för mig har stand-up handlat väldigt mycket om min egen personliga utveckling och att ge mig själv en röst sådär. Mm. Så att jag har ju varit, ja, men det är väl det som har drivit mig liksom, långsamt fått mig att bli, ha någon slags hatkärlek till stand-up, just det, den diskrepansen mellan hur jag ser mig själv och hur andra ser på konstformen.
Så svaret på frågan är ja, du är välkommen in i finrummen nu.
Det var ett långt svar. Jag vet inte om man någonsin blir det, men det var ju roligt just den helgen när DN Kultur skrev ett stort reportage. Det var på söndagen, och på lördagen så var det någon sån obskyr, jag vet inte om man var författare eller poet, du vet, en sån här kille som med all respekt säljer kanske 25 upplagor, och han fick ju då såklart lika mycket utrymme, och det är inget fel med det, men jag menar bara att det är den typen av människor som ofta syns där liksom. Det är en uppburenhet kring obskyra teaterpjäser och obskyra poeter och så, och det är ju fint, jag tycker att de definitivt förtjänar det utrymmet, men det är inte där simpla ståuppare brukar få synas, så att det var ju nära.
En fjäder i hatten.
Ja, verkligen.
Men gjorde det lyckligare?
Intressant, jag tänkte på det, jag har ju varit här förr, och sist jag var så tänkte jag, jag tänkte nu innan jag ska komma hit, när var jag här senast, och jag tror att det var kvällen efter jag hade spelat in min första special, eller min första show, och jag för mig att du frågade mig om jag var någonting i den stilen, om jag var lycklig eller om jag var glad, och då tänkte jag att just då var jag nog det, för det är så det funkar, man är 24 timmar efter någon slags karriärsmässig fjäder i hatten någonting, så är man ju faktiskt lite gladare. Aha. Sen sitter man på sin soffa med en GT och funderar på vad är det här allt? Mm. Vad är min, varför känner jag mig fortfarande lika ihålig inuti?
Ja, just det. Men om vi ska zooma in på det ändå, vad är det för något du inte har fått vara med i? Är det ettan på kulturen bara?
Nej, jag vet inte. Nu är det mycket prat om våra möten genom historien, och det är, säger jag inte bara för att, ja, det är väl lämpligt nu när jag sitter här med dig, men jag tänker ibland på ett möte vi hade när vi båda jobbade på, eller i alla fall hade någon slags deal-avtal med Perfect Day, systrarna Schulmans bolag. Så träffades vi där någon gång, jag kommer inte ihåg varför vi träffades, men jag tror möjligtvis att Värvet låg där och jag hade någon podd där. Och jag skulle hjälpa dig med någonting, typ vi skulle spåna en stand-up-idé. Jag kommer inte ihåg vad det var, någonting sånt. Och då frågade du mig hur jag mådde och så sa jag att det gick bra. Det här är 10 år sedan kanske. Mm. Och så sa du någonting i stil med någon slags bisats att... ja, men du känner dig inte som Sveriges Louis C.K. än.
Säger jag det till dig? Okej.
Okay. Nej, men jag tror inte, du lade nog ingen... det var inte konstaterat att jag inte var... Liksom, det var ingen kritik mot mig, men jag tror att det vi pratade om var något liknande. Att du frågade, är du nöjd med hur din karriär går? Och så sa du någonting till mig, du ses inte som Sveriges Louis C.K. än. Någonting sånt.
Mm, frågetecken.
Ja, så. Men också lite... Jag tror säkert kanske, jag vet inte. Nej, men det var helt sant konstaterande med tanke på att jag liksom gick runt och gjorde massa. Jag var väldigt långt ifrån något slags kulturellt finrum då, och jag minns att det där verkligen satte finger på någonting, för att Louis C.K. var ju han har precis varit i Sverige då, tror jag. Och det var något fint i att han drog alla sina runkskämt liksom i, jag vet inte vad Globen han var i, och så satt alla de här finkulturella journalisterna där och recenserade det här som att det var teater, eller att det var liksom, de analyserade det här på ett sätt som var så fjärmat från hur svensk standup bemöttes. Jag kommer ihåg att den där kontrasten var liksom... Jag bara kände då när han var här. Och verkligen inga jämförelser med mig och honom i övrigt. Han är ett geni liksom. Men just att det där... Jag bara kände att det där var... Jag satte ordet på någonting, det du sa där då. Att nej, verkligen inte. Mil ifrån då, att anses som Sveriges Louis C.K. Och kanske med rätta. Men det var i alla fall... Det fanns någonting i det där glappet som jag kämpade för att minska.
Mm.
Så vad jag har inte varit med om, det vet jag inte riktigt. Det är mer en känsla, tror jag. Jag kan mycket väl tänka mig att jag om du frågar mig liksom någon minut innan jag dör, så kommer jag nog känna mig lika långt ifrån det där ändå. Jag vet inte, har det med svag självkänsla att göra? Det kanske det har.
Ja, om vi då tänker oss att det handlar om att känna sig då utanför någonting.
Mm.
För när vi såg sist så pratade vi om din... kickersperiod, som jag tolkade det, eller kallar det. Och då kändes det som, när du berättade om det, min tolkning var att det var typ i tvåan på gymnasiet. Mm. Och att du så här, det lät så mycket som att det var ett solonummer. Mm. Att du, så här, du gick in i en karaktär, du gjorde det alldeles ensam. Och sen när du angriper stand-upen som lite halvfrustrerad småbarnsfarsa i 24-årsåldern, ja, då gör du det helt ensam. Liksom. Ditt narrativ är ofta sprunget ur ensamheten, även om du ofta jobbar i konstellation.
Mm. Nej, jag har alltid gått i någon slags jag mot världen grej. Jag vet inte riktigt vad det kommer sig faktiskt. Jag har ju varit så sedan jag var barn. Man skulle ju kunna, om man ska ha någon slags hobbyanalysare, så är det att min pappa också var så där väldigt mycket lång finger mot världen, och jag har någon gammal Expressen framsida tror jag, när han står och liksom pekar långfinger åt filmbranschen som numera bara är pornografisk och vänstervriden, och han vill liksom inte sänka sig till den nivån. Och så tänker man skulle väl gå tillbaka i tiden och säga till sin pappa då, att förstår du vad det här innebär för din karriär, det här är ju idioti, så där kan du inte spela spelet. Så, och det fanns väl någonting när jag iakttog det där, även om det var innan jag föddes, men han hade ju det i sig att han konstant låg i krig med världen, att man kan känna, gud, så där vill man inte bli på ett sätt. Det är liksom intellektet som säger, så där vill man inte bli. Samtidigt så kan man ju som barn, eller ens nu, ibland inte låta bli att känna att när man är ensam och känner att man slåss mot världen och alla väderkvarnar, liksom, så kan jag ju känna ibland att man hör sin pappas röst i sig, eller att man blir ett med sitt ursprung och sin historia och med honom.
Mm.
Och det är ett konstigt sätt att väcka någon till liv, men så känner jag ganska ofta. Eller ibland om jag höjer rösten åt någon, så kan jag höra hur min pappas röst som vrålar där i någon slags skugga från det förflutna, något eko. Så att jag vet inte vad det kommer sig, men det är verkligen sant det där. Och min tjej och jag är ofta på olika sidor där. Hon är mer, tycker att det är lite kontraproduktivt att, jag vet inte, göra sig ovän med folk, eller även om man gör sig ovän med folk, att man alltid ska, så att säga, gå sin egen väg, eller varför vad är syftet med det, om man nu vill, om man vill någonstans, så är det väl lättare att gå och jaga med Schyffert på en gång liksom. Ja, men det är bara en liknelse, det är säkert ingen som som har tagit den vägen för att ta sig fram i karriären. Men
oj, oj.
Ja, jo. Men ja, nej, så att nej, det där är, jag vet faktiskt inte vad det beror på. Det är ju dumt. Jag hoppas att nu säger jag att hoppas att mina barn inte går runt och känner så.
Men där måste du väl ändå kunna, alltså de är så pass stora så att du ändå kan läsa av lite grann vad det blev för människor av dem. Mm. Är det två liksom ensamvargar som du har närt vid din barm? Eller är det mer lagspelare?
Det varieras ju lite också. Jag ska liksom försöka, jag ska inte prata för mycket om dem, för de är ju så att säga i någon slags känsliga formativa år, men nej, men visst finns det drag, visst finns det de där dragen av. Framförallt kunde jag se det på min dotter mycket, att hon nu har hon liksom växt in i det, nu har hon hittat ett umgänge som är lite påminner om henne själv. Hon är 15 nu, eller fyller 15 nu. Så att nu har hon liksom hittat vänner som är lite, delar hennes syn på världen och så här. Men ofta när hon var barn mindre så var hon förstod sig inte på barn. Hon stod ofta i jakttog då. Andras lekar så här, och så här, vad är det som sker här? Det finns inga regler, finns inga strukturer.
Aj då.
Så. Ja, men det är såklart för mig barn liksom. Men då kunde jag stå där vid skogården, så kunde jag se mig. Att få barn är verkligen som att genomgå mycket av sin egen uppväxt en gång till. Mm. Och så vill man liksom gå in där och, du vet, putta dem rätt och säga så här, nej, men det finns inga regler här, kan du inte bara så. Men jag var ju likadan, så att jag har svårt att, jag tror att man får nog bara hålla käft och hoppas att, försöka peka dem lite så där, hjälpa dem, men det är svårt. Jag vet inte vem som vill ha hjälp av sina föräldrar egentligen heller.
Du, jag tänker på, nu har vi då enats om någon slags angreppsvinkel som är Messiah, ensamvargen. Men, och det är ju inte första gången, men att kliva in i en redaktionsmiljö som det väl måste vara att jobba med Svenska Nyheter, där det sitter då ett gäng begåvade människor och ska göra ett program tillsammans. Hur är det för dig då?
Nej, men jag sa det till min tjej bara senast igår kväll, att jag var väldigt glad över vilken fin redaktion det var. Det är en väldigt, men du har ju också varit på produktionsbolag och du vet hur produktionsbolagsmänniskor kan vara, med all respekt för dem. Det finns ju trevliga människor där också, men det kan ibland vara finnas en viss tuppighet, en viss attityd. Människor som har liksom flyttat till Stockholm och sålt sin själ och sitt bohag för att liksom ta sig fram i storstan. Och det bidrar till en ganska oskön stämning ibland. Liksom, sådär. Och här är det människor som faktiskt allihopa verkar ha tagit sig dit de är tack vare sin talang, eller i vissa fall för att de älskar nyheter. Det är ju sådana människor också, det är inte bara sådana här clowner som jag, eller någon unkel som är liksom researcher, som är något slags geni som bara försvinner iväg och faktakollar alla skämt, och man bara, ska du förstöra mina skämt här? Jag tror att inget skämt håller om du ska liksom springa iväg och se om det här verkligen, och då gör han det, kommer han tillbaka och säger, men det här kan du inte säga för det är inte korrekt, och sen kan han skriva skämt också. Mm. Hur fan kan man ha båda de delarna? Det trodde jag inte. Så det är ju briljanta människor, jättemånga av dem. Och jag tänkte ibland att jag kommer in med ett visst ok. Eller liksom, när jag kom in i den här redaktionen, när jag mötte huvudmanusförfattaren Rickard, som är liksom också ett slags, ja, någon slags manusgeni, så tänkte jag att viktigt här nu att inte verka som att jag kommer in, alltså jag vill inte vara, så att säga, jag vill inte vara en Martin Björk i situationen, så att säga. Nu tog jag bara ett namn från luften.
Vad är det att vara en Martin Björk?
Nej, men att
jag vill inte ha jobbat med honom.
Nej, han är ju kanon. Men han kanske mer, så att säga, om han var frontfigur så visste alla om att han var frontfigur. Det var viktigt att alla skulle veta om att han var frontfigur. I ett sånt här program så är det jag som sitter och läser vitsar så. Men det var viktigt för mig att visa på något sätt att det här är, när jag kom in, att det här är ert program, ni har gjort det här programmet. Jag är liksom gäst i er värld. Mm. Så. Mm.
Och, vad ödmjukt av dig.
Ja, det är det, va?
Ja.
Ja, det är så konstigt med ödmjukhet. För jag kommer ihåg, jag var inne på liknande grejer i alla intervjuer innan jag gjorde programmet. Då var det minst 5 olika kvinnor som skrev till mig också i så här DMs. Bu, vad ödmjukt. Jaha. Lite mer attityd kan du ha. Det här vill jag inte se.
Okay.
Så bara, okay. Du vet, man kan aldrig göra folk glada. Nej. Är man kaxig så får man höra att man är liksom har hybris och borde gå och dö av den anledningen. Och är man ödmjuk så blir kvinnor tydligen inte längre upphetsade. Det är omöjligt, omöjligt att vinna.
Ja.
Nej, men det kan nog... Ja, men jag vet. Jag förstår vad du är ute efter. Och jag tror att Halberg för 10 år sedan hade vantrivts mycket i en sån miljö. För att jag känner mig lätt... Jag får lite annöd när det är... Jag vet inte. Massa... Så här stora grupper av människor där man har en liten roll. Jag känner mig som en sån myra i allting. Men jag ska inte ljuga, det hjälper också att jag sitter så inramad i ett stort porträtt vid mötesrummet. Jag tror att det ger mig känsla av att jag i alla fall har någon slags betydelse.
Mm.
Så lite Martin Björk är ändå.
Men är det liksom, om du, för att jag menar, vårt förra samtal då som vi har refererat till 35 gånger, jag försöker ju få de här intervjuerna att kännas nya även om gäster har varit här förut. Men det gick åt helvete idag. Men i vårt förra samtal så pratade vi väldigt mycket om ständiga återkommande till hur introvert du är.
Mm.
Och om man då är lite av en ensam varg och så kliver man in där med massa smarta människor och så ska man försöka liksom föra någonting till bordet. Kostar det väldigt mycket energi för dig?
Ja, jag blev väldigt trött efteråt, men det beror inte på dem. Det beror ju på att jag ja, men det är ju som om jag går på ett bröllop eller någonting, så måste jag liksom gå iväg och vila en timme mitt i för att det är mycket.
Mm.
Bröllop är mycket mer krävande. Det här är väldigt, det här är en fin relation. De är väldigt lugna också. De är min typ. Det finns ju ingenting som jag hatar mer än folk som är in your face. Du vet, tjejer och killar som är så här hetsiga och ska liksom var på. Jag är väldigt så, jag vill gärna ha en armlängds avstånd till folk. Och vi hör dig, det blir inte tydligare för att du skriker, den typen av människor. De är väldigt så, det är en väldigt fin och harmonisk relation måste jag säga. Men det här med introvert, jag vet att jag tjatar om det jättemycket sist och jag nästan koketerar med det, jag nästan bar det som någon slags emblem. Så jag hade tänkt att jag ska inte nämna det längre. Och sen började jag fundera på om jag kanske inte ens är så introvert. Jag kanske bara inte är bekväm i vissa miljöer, så kan det vara också.
Mm.
Jag är ju ganska mycket en... Nu är jag inne på det, jag blir introvert igen. Men inte introvert, men kanske jag är ganska... Liksom, mina kanske extroverta scenkläder till trots, eller att jag ibland syns i sammanhang där man är liksom högljudd och i ögonfallande, så är jag ju ganska mycket en blyg, liksom så här, lite halv... töntig kille som gillar wrestling och vill sitta hemma och läsa någon bok. Ja, men du vet, sådär. Jag är ju väldigt långt ifrån det som folk avskyr med den här stan, tror jag. Även om jag ofta får bära hundhuvudet för att jag skulle vara någon slags föregångare för det. Så att jag trivs ju i miljön där folk är lite så som jag. Det är en ganska, ja, men som redaktionen är en duktigt hårt arbetande människor som är sådär ganska jordnära allihop, och det, så där känner jag mig inte alls, jag känner mig utanför i en värld där folk är liksom så jävla på gång, sådär, du vet, den här jargongen som sveper över den här stan konstant. Mm. Man kan inte gå på ett bröllop utan man vill gå och kräkas på toaletten efter 5 minuter för det är någon sån snubbe som drar någon harang om någonting helt ointressant bara för att liksom positionera sig själv gentemot den. Den typen av jargong finns det inte där. Och det, då har jag inga problem. Då känner jag mig hemma.
Härligt.
Mm, det är fint.
Hur är det när du... För du har ju varit med i Alla mot alla. Mm. Med Filip och Fredrik.
Mm.
Och då antar jag att som deltagare så känner man lite av vibbarna. Hur, alltså redaktionellt.
Mm.
Hur är det? Är det motsatt...
Jag vet inte hur det är på redaktionen och så här. Men däremot så kan jag tänka mig att när jag kom in så var jag lite nervös, för jag vet att Filip och Fredrik har väl alltid haft någon slags minst sagt ambivalent förhållande till svensk standup. Det är väl de och Alex och Sigga, de här lever bakom, det är väl en stor jävla, de blir en maskopi tillsammans med kulturpressen att svensk standup är så jävla usel, så att då har de pumpat ut det här så att det är någon slags vedertagen sanning, och det är det som jag behövt slåss mot då i 15 år. Nu håller jag inte det emot dem, men de ska veta att de är skyldiga till det. Men det var ju väldigt trevligt. Jag hade egentligen aldrig jobbat med någon av dem, men det var ju väldigt trevligt. De var ju så här idoler till mig när jag växte upp och så. liksom High Chaparral och deras tidiga grejer var ju verkligen sådär att någonting som man tänkte, kan man tjäna pengar på det där? Det låter ju kanon liksom. Mm.
Ursäkta röran är inte att förglömma.
Nej, precis. Men jag tror att High Chaparral var min sån...
Gateway drug.
Ja, min sån frihets... Och sen när jag började plugga så fick jag höra att Fredrik hade gått min utbildning några år tidigare. Så att det kändes som en... Ja, fan, det där verkar ju kanon. Och jag minns något extra spår på någon sån här... Jag köpte den där High Chaparral. De släppte den på DVD på den tiden, men jag köpte DVD. Fast det något extra spår när de skulle spela in säsong 2, tror jag. Och det var någon osvensk, jag minns inte vem av dem som sa det, men de sa vi måste dra vidare, vi ska spela in säsong 2, men ni jobbar på med det ni gör, det är folket som bygger landet, Lundell-referensen. Och jag tyckte det fanns något väldigt osvenskt och charmigt i det där, att de var så, sen var de ju såklart liksom väldigt så pursvenska i och med att de kom från småorter och gjort hela den här resan som jag beskrev, att jag kanske hade... som i slutändan ibland bidrar till störigt folk i Stockholm. Men där och då så tyckte jag att det fanns... Man satt där på sitt pojkrum och tänkte så här, just så där kan man... Man kan visa den där organsen för arbetare. Och man kan ha det där liksom... Det där ungdomliga upproret i sig. Och ändå kunna göra det till någon slags affärsmodell. Det låter väl trevligt. Mm. Så det, i alla fall, långt... Nej, men de var trevliga.
Ja,
det var de var trevliga och det var väldigt kul att vara med i programmet. Och det var väldigt kul att vara med i programmet av den anledningen också att förutom att jag fick visa att jag var lite klyftig så behövde man inte sitta och dra skämt. Jag behövde inte vara nervös för att behöva vara den som skulle vara rolig. Vilket Nej. Man som komiker ofta känner sig. Ha, nu är det upp till mig och leverera en jävla vits här. Liksom. Mm. Så det var skönt. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Har du en psykolog nu?
Nej, det har jag faktiskt inte. Just nu.
Vad har du använt dem till genom åren?
De första psykologerna jag började gå i, dels så hade jag psykologer för diverse missbruksgrejer, men det behöver man inte gå in på. Men sen var det många år av dödsångest och att jag var rädd, trodde jag, för min egen död. Och sen gick jag många olika typer av behandlingar för det där. Och sen när min pappa dog så försvann all dödsångest på en sekund.
Oh, wow.
Ja. Mm. Och det var väl då ganska tydligt kanske för alla förutom för mig att det var min pappas död jag var rädd för, inte min egen. Så det slapp jag ju då, sparar man in pengar på det. Och sen har vi ju gått lite parterapi med, och sånt där. Det har ju varit bra emellanåt.
Det är ofta väldigt, väldigt bra tycker jag.
Ja.
Jag hörde ett rykte om... det gick ett rykte om att han innan han blev ihop med en tjej började gå i parterapi. De kände att det var på gång och då gick de direkt till parterapeuten.
En gång till. Han träffade en tjej som han funderar på att inleda en relation med.
Ja, jag tror det.
Ja. Och då innan de så att säga hade gjort det, de försökte avstyra det eller de försökte leda in det på rätt väg?
Nej, men att de tog hjälp direkt från dag ett. Alltså första dejten typ.
Att de kände att det var problematiskt eller bara för att komma in.
Ingen
rätt.
Aning. Nej, var spännande. Men jag tyckte att det lät så sunt.
Ja.
Att man så här redan från början använder, tar hjälp för att kunna kommunicera.
Ja, det kan det då vara. Samtidigt tänker man också när man är i det första ruset av någon, när man träffar någon ny, så är man ju ibland, man kanske ser mellan fingrarna på saker som
10 år senare.
Ja, sådär. Och jag tänker att sånt där kanske kan komma fram med någon slags terapi, att man har grundläggande väsentligt skilda sätt att se på världen. Som kanske, det kanske är farligt att vara inne och rota för mycket i det. Man tänker att man köper ganska mycket de här första året, så kan man komma undan med nästan vad som helst. Jaha, du går igång på liksom människolik. Ja, men du är så charmig när du... Whatever. Mm. Nu har inte jag eller min fru den läggningen. Men jag menar ju att man undrar om man är riktigt kär, så köper man ju nästan vad fan som helst. Kanske att det kommer fram i terapi. Massa konstiga, mörka grejer som man vill inte...
Ja, men då är det ju redo. Då är det liksom...
Ja, jag vet, fast då kanske man inte blir ihop sen. Då kanske den här nyförälskelsen lägger sig ner för att dö.
Sant.
Hanna och jag har för övrigt... Fick jag höra, min dotter sa det. De är... Min dotter och hans dotter är tydligen bekanta. Det är konstigt. Det är konstigt med oss pappor att vi kan vara så olika åldrar och så kan man ha barn som är... Det är mindfuckande på något sätt. Att det kan komma sån Leif G.W. Persson-typ och hämta på samma skola. Man får inte ihop det riktigt.
Nej.
Men det är väl fint då, att vi är evigt unga på det sättet.
P.G. Gyllenhammar har inte sina ungar på din skolas.
Nej, han har nog på en mycket finare skola. Men där har vi ett sånt exempel. Att det är... Starkt ändå, att vi män kan lura naturen på det sättet.
Mm, Ja, det är väl lite orättvist också. Kan man
det
kanske
är djupt tycka. Orättvist. Ja. Fruktansvärt, om man tänker så. Men det är ju, ja, det drabbar ju inte oss så.
Oui. Men du, det här, för att du nu kanske det blir lite hattigt, jag ber om ursäkt. Men du målar ju upp det som att det verkligen är liksom en laginsats att göra svenska nyheter.
Mm.
Var det så när du gjorde morgonradio i alla år också?
Nej.
Nej.
Eller? Jo, det är det väl såklart. Men där är ju ankaret en mycket större roll. Då är man ofta tre och så är det ett ankare och så är det två sidekicks. Och sidekicksen är ju liksom, ja absolut, de bidrar ju och de är ju absolut väsentliga för produkten. Men när jag stod vid sidan av Adam Alsing till exempel, så visste jag ju att han ledde allting. Och sen hade jag mina små instick och jag hade mina segment, men det var ju ändå en ganska lätt. Vi hade ju inga researchers liksom. Vi hade en producent, men producenten var ju såg till att programmet flöt bra, planerade, strukturerade så här, men det var ju inte som att någon satt och gjorde en dags research på ett ämne eller det var mer mycket av det låg på ankaret.
Mm.
Så.
Mm. Men och är du var börjar och slutar ditt engagemang i programmet liksom, alltså
Svenska nyheter just.
Ja, precis.
Jag är nog väldigt, jag är ju då som när vi gör vår podcast eller alla podcast som jag någonsin har gjort, så är det ju så, även om vi har en klippare som är betald för det, så skriver jag ner sekunder när de ska, om jag inte klipper det själv, vilket jag gör ibland, men ibland så skickar jag då och säger jag klipp ut 2.12, in 2.14, ut 2.16, in, ja sådär. Och sen får jag tillbaka det och så är jag kanske inte nöjd ändå, så sitter jag och klipper om det. Så att jag är väldigt så hands-on med allting som jag försöker släppa, för att jag är övertygad om att jag ändå vet hur det ska låta. Så att säga. Nu har jag sitter ju inte med i klippningen av Svenska nyheter, men jag är ändå väldigt hands-on med alla. Jag säger ju inga skämt som jag inte till exempel själv tycker är roliga.
Mm.
Och om det är någonting som jag inte tycker är roligt, så säger jag, det här måste vi skriva om. Sen är det inte säkert att det skämtet kommer från mig, för att det är briljanta manusmänniskor som sitter med mig. Men jag är ju väldigt så hands-on i form av vad som sägs. Liksom.
Mm.
Det känns viktigt för mig på något sätt att inte ändra programmet, men att i alla fall folk skulle tänka att det inte bara var så att man kom in och fick ett cue-card och så läste det här.
Som Martin Björk skulle ha gjort.
Otroligt. Det var som att jag satte ditt namn med min tankekraft i ditt huvud. Men han är ju superduktig, men just det var väl, vi jobbade ihop ett år och vi hade väl bara lite olika. Det är svårt. Radio är svårt om man inte alla tre i team delar synsätt på. Och det blir också lidande liksom sådär. produkt blir lidande av det.
Mm.
Jag gjorde andra, men jätteduktiga, alltså som kille som Niklas Wahlgren som jag jobbade med sen på morgonradio också så där, en jättesnäll och duktig kille. Men vi hade ju väldigt olika åsikter om vad som var, tror jag, kul och sådär. Och då blir det, då är kanske inte han nöjd och jag är inte nöjd och sådär.
Mm.
Så det är så svårt. Ibland så är chefer såhär, men det här är härligt, det här blir dynamik, säger de. De använder det ordet för att de har lärt sig det på någon kurs. Det här blir dynamik. Så man, jo, fast dynamik innebär ju att man skapar någonting och har olika infallsvinklar, men att slutprodukten, slutresultatet ändå blir någonting där alla vill åt samma håll. Det är ju inte att man bara slänger in en liksom en judo och en förintelseförnekare i samma rum och tänker så, vilken jävla härlig dynamik det här morgonprogrammet har.
Mm.
Nu ska jag vara tydlig med att varken jag eller Niklas Wahlgren förnekar förintelsen. Men,
nej, men du är jude.
Ja, jag har i alla fall. Ja, men det var inte de konflikterna vi hade.
Nej, nej. Jag förstår.
Det hade i och för sig varit det spännande, Energy Hit Morning Radio.
Ja.
Och en salafist. En otrolig dynamik. De är supernöjda där på Bauermedia.
Men du, det här är ju intressant. För då är det så här, allting var, det var härligt när du jobbade med Adam Alsing helt enkelt. Och sen så började det gå south.
Ja, det var underbart att jobba med Adam. Jag minns, så pratade med min kollega då, Klara Doktorov, vi nere i receptionen på Idénskrapan där vi spelade in då. Det här var, nej, tillbaka till min dagbok, så kollade jag, så var det liksom, jag menar, 10 dagar innan Adam sen blev sjuk i corona. Så sa jag så att, så konstigt, första gången då, jag hade gjort det här morgonradioprogrammet i 1,5 år, första gången så kände jag mig inte särskilt trött när jag går härifrån, eller jag kände mig liksom ganska glad när jag kom till jobbet. Så sa han, men det kanske kan det inte vara så att du för första gången faktiskt tycker att ditt jobb är roligt, sa hon bara så där. Och så tänkte jag på det när jag körde hem. Kan det vara så att jag för första gången när jag kommer hit tänker att det här jobbet faktiskt är roligt? Ja. Ja, så var det nog. Mm. Och det var mycket för, Klara är fantastisk också, men det var ju mycket för att Adam var så jäkla duktig. Jag minns när han dog så skrev jag på Instagram, det är så svårt, man är så allergisk mot alla kändisar som på något sätt använder död som någon slags marknadsföringsmedel för sig själva. Samtidigt vill man ju hylla någon, så att det där är ju en svår väg att gå, tycker jag. Men jag skrev någon mening i ett, tack Adam, ingen har fått mig känna mig roligare än du. Så. Och så var det. Han var väldigt bra på det, att få mig att känna mig rolig. Vilket egentligen är allt man ber om som komiker.
Jag tror att jag har sagt det förut om just honom, men han hade ju en närmast unik förmåga att få en att känna sig sedd, liksom. Okay. När jag gjorde honom, det var nog under min mörkaste poddperiod. Jag minns det för att jag fick kritik av Gry Forssell, som så här öppet då skrev någonting om hur dåligt påläst jag var. Och det var jag ju. Så att hon hade ju rätt i sak. Men jag försökte liksom bolla någon slags familjeliv och ett heltidsjobb och podda. Och var väl inte jättevarm i kläderna. Så att det gjorde ont. Men han var liksom, och det var inte så att han ryckte ut till mitt försvar. Men jag minns den där, det mötet, som att han så här, han förväntades inte det. Att jag skulle vara otroligt påläst. Utan att jag då inte visste att han var från Värmland eller vad det var. Det var superlugnt. Och det var ju fint, tycker jag.
Mm.
Ett förlåtande liksom drag.
Mm. Jag tror inte fortfarande. Ja, det var som att mitt liv blev så avstannande där, för man kände liksom, jag hade liksom planer på att göra det där med honom eventuellt i år liksom, och sen så plötsligt så bara, så det var någonting där i, och det är såklart högst själviskt, det är ju inte, kommer ihåg, ja, men då gick jag i terapi också efter hans död, och så pratade jag med någon sån sorgterapeut om det där, att man slits av det där. Man slits också, hur självisk kan man vara när något sånt där händer? För jag menar, det är inte som att jag och han var, han hade ju vänner sedan decennier och familjemedlemmar. Alltså att deras sorg var långt mycket större än min, om man ska värdera sorg, hur man nu gör det. Men att man kunde känna sig självisk i det, att man tänkte så här, ja, men ja, ska du bara, tänkte du, ska du försvinna nu? Vad ska jag göra nu då? Ska jag stå i den här studion och låtsas som att inget har hänt. Alltså så. Sådana banala frågor.
Ja, men det är väl klart. Vem fan annars frågor skulle du ta upp hos sorgeterapeuten?
Nej, jag vet. Men man kunde känna den dubbelheten. Och det var därför också jag ville vara hyfsat blygsam med vad jag skrev i sociala medier om det. Jag ville inte liksom uttala mig till så här, du vet, hänt extra när de ringde. För att det kändes som att det fanns folk som... Jag kan bara tänka mig hur det hade känts om en familjemedlem till mig hade gått bort. Och sen så står liksom, du vet, Anneli Rudé och gråter ut. Tänker man så, men du har ju träffat... Ja.
Jo. Ja. Men det var ju ändå din närmsta kollega, kan man säga.
Ja, verkligen. Och morgonradio är ju... Ja, det låter ju fånigt och kanske lite poserande. Men det finns ju någonting väldigt... Man kommer ju närmare snabbt i med att man står där så det är så blödigt att ses 06.00 varje morgon och stå där.
I tre timmar.
Typ. I tre timmar. Mm. I en bur. Mm. Det blir, man skyndar på vänskapsprocess snabbt.
Ja, det är klart. Mm. Han var ju, du sa någonstans att han var liksom som en mentor för dig. Går det att sätta ord på vad han lärde dig?
Jag tror att han var inne på det här själv många gånger. Och någon gång när vi var ute och drack någon drink och så sa han så att han kunde liksom se mycket av sina svaghet, eller nej, inte svaghet, men jo, men att saker som jag vet inte, kanske ett visst utslag av hybris som jag emellanåt gav uttryck för, som han kunde se, känna igen sig i när han var ung och ny och sådär. Han lärde mig också ta, tror jag jag kom in i den där, jag hade ju en bild av morgonradio, och morgonradio är vad det är ju mycket glättigt och mycket skit liksom. Det kommer man inte ifrån, det är mycket in och ut. In genom ena örat och ut genom andra. Men det man märkte med Adam just var att han tog det ändå på ett allvar. Han kunde kombinera smart och dumt på ett väldigt fint sätt. Och han tog också, han fick mig förstå att om det sitter en lastbilschaufför i Norrland och lyssnar på en varje morgon, så får man ett visst band med dem där. Och jag kanske på något sätt ibland hade avfärdat den där typen av, ja, men du vet, om det inte är DN Kulturs redaktör som hör av sig, så är det mindre värt. Alltså den typen av elitism hade jag nog i mig.
Mm. Det har du ju fortfarande.
Det har jag fortfarande, ja. Men jag har... Ja, såklart. Att jag tror inte att en lastbilschaufför i Norrland kan sätta mig på ettan av DN Kultur. Det förstår jag också. Men jag förstod i alla fall att det hade en... Att man kunde göra det bra. Det formatet bra. Och göra det viktigt för folk, trots att man... Att det var mycket blaj också. Så i det avseendet var han en mentor. Att han, jag tror han slogs med det där också. Liksom det där att han kände... Men han ville göra liksom en seriös talkshow som han hade gjort tidigare. Men att han ville göra det nu. Och att andra människor som fick de möjligheterna. Eller att han blev stämplad för att han gjort en viss typ av program. Så fick han inte de frågorna. Och det där slåss vi alla med. Så att, det var mycket sånt där vi diskuterade. Bara, jag vet inte, någon slags roller i underhållnings... universum.
Lyssnade du händelsevis på söndagsintervjun med Tarik Saleh häromdagen?
Det gjorde jag icke.
Nej. Han hade han hade väldigt härligt sätt att se, tycker jag, på sin egen liksom mediala persona.
Jag är inte offentlig när jag inte har en film.
Som då drar du dig undan från
den. Jag drar helt mig undan offentligheten. Och jag... Det är ett mål som konstnär, att ditt verk är intressantare än dig. Det är större än dig. Jag som person är faktiskt väldigt tråkig privat.
Och det var så himla härligt sätt att se på det. Man måste kanske inte vara på Bindefelds A-lista hela sitt liv. Man kanske kan få ha 5 år när man inte är det.
Mm.
Det där var vi lite inne på, du och jag också. Det där med att liksom vara het och inte så het en period. Och sen så går det upp igen. Och nu har du ju haft flera sådana vänner, tänker jag.
Mm.
Kan du relatera till det som Tarik Saleh säger?
Ja, jag såg ett klipp också med Sarah Silverman, den mycket begåvade komikern som numera. Hon började ju som, lite som jag, som någon slags provokatör, komiker som bara drog sådana mycket minoritetsskämt. Och nu då på äldre dagar, eller hon är väl 50 nu då, men om hon ens är det. Men hon har ju någon slags podcast nu, hon nästan är någon slags livsrådgivare och sådär, sitter och pratar. Och hon hade något klipp häromdagen om just det där, att komiker är ju en sån missunnsam, verkar vara ett gemensamt drag för komiker i hela världen, en väldigt missunnsam yrkesgrupp, att man kramas på scen men sen går man och säger, för fan, jag kan inte förstå att han fick det där jobbet eller att hon fick det där jobbet. Sådär. Mm. Det blir så direkt att man tänker att någon skäl en möjlighet för någon annan. Och jag har genomgått så många sådana där perioder när man har varit, jag började, slog igenom och gjorde tv 3 månader efter jag gjorde debut, och då var det alla ryckte igen. Och sen nästa år så bara, nej, men nu vill vi ha den här killen, alla produktionsbolag. Du vet, någon kan ringa upp och säga, har du numret till Carl Stanley? Så bara, förlåt? Alltså du vet, den typen av... Och så förstår man, okej, nu är det här Carl Stanleys period. Och sen så kommer Marcus Bergens period. Och sen så kommer... att man är den där, att man blir nästan tokig och man försöker att man försöker vara den som hela tiden är... För produktionsbolagen är ju väldigt... Eller i media överhuvudtaget är ju en väldigt encellig organism som ofta går en väg. Och då måste man på något sätt ha någon slags förtroende till sin egen talang och att man faktiskt har någonting att säga över lång tid. Och Sarah Silverman var inne på det där, att hon säger det till unga komiker som är, just har den där missunnsamheten att, ja, det är en klyscha i sig, men att det inte är en sprint, det är ett maraton. Och det som är förhållandet nu, att den här människan som du tittar på och tänker, hur är det här möjligt att den här människan säljer ut det här eller får det här tv-programmet? 10 år senare så är det kanske precis tvärtom. Och det är bara... Jag tyckte bara det var ett fin påminnelse om att det verkligen så det är. Och när man har hållit på så länge som jag har gjort nu ändå i 14 år, så har man varit inne i så många sådana där perioder. Så att det är så farligt att lägga hela sitt egenvärde i de därs händer. Så.
Mm, just det.
Även om det är väldigt lätt att göra det. Mm. Man vet ju det. Du frågar mig om man var glad just efter en sån specifik liten fjäderhatten. Och det är man ju tagit. Det är därför det är så... Det är därför man bara jagar vidare hela tiden. Men
hur vaccinerar man sig mot då?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte om man kan... Ja, fast
för Sarah Silverman pekar på ett problem då, men hon verkar ju inte ge någon lösning direkt.
Nej, hon säger nog mer bara att vara medveten om det. Mm. Det är inte en jättebra lösning kanske.
Nej.
Fast ja, lite. Ibland så tycker jag att det finns något fint. Det är väl lite som... Jag tror mycket på det här att om man öppnar upp människans mörkaste... Om man liksom öppnar upp, ja, men det är som till exempel när jag och Kristina då har skrivit skämt om varandra eller relationer och så kan andra sitta, ja just det, så där har vi det också, men det är ingen som vågar beröra det här eller så. Och lite så är det väl med missunnsamhet också. Jag tycker det är en av de absolut roligaste stand-up-rutinerna som har gjorts de sista 10 åren, tycker jag, är Dave Chappelle då, den här komiker som har fått, vad har han fått, 50 miljoner från Netflix eller 100 miljoner från Netflix eller, ja, jag vet inte, badar i pengar. Så berättar han hur hans son vill att de ska gå och se en Kevin Hart-gig och tvinga med då Dave Chappelle och sitta i publiken och att det är fullt mycket fler människor där än på hans gig. Och sen kommer Kevin Hart ut på scen och folk ställer sig upp och bara skriker, och så säger Dave Chappelle, I was furious. Och det är egentligen ingen superstark punchline, men bara sån igenkänning, att just missunnsamhet och sånt där är ju, jag tror att alla såna här problemområden man själv har, om man kan på något sätt verbalisera dem, konkretisera dem och bli medveten om dem hos sig själv, så är det lättare att hantera dem. Och kan skratta åt det. Och jag vet inte, skrattar man åt någonting så blir det lite mindre allvarsamt. Mm. Lite mindre tyngande, tänker jag.
Det var ju faktum är att innan du kom här så var jag inne på något, eller flera psykologiforum, just för att försöka bena ut vad den här känslan av ensamhet, som jag ju för övrigt delar då med dig. Mm. Var liksom den kommer sig av och hur man dealar med den. Och då var det ju givetvis då acknowledgement som var liksom punkt 1 på to-do-listan. Så att på så sätt så är ju du är inne på rätt spår, tror jag.
Att man måste se det och erkänna det.
Ja, exakt. Ja. Och sen så, om man då har ett utanförskap, så tror jag att också punkt 6 på något forum, nu skrev jag inte ner det, men det var typ så här, reach out. Och jag tror inte då, om man ser den där härliga middagen med de andra poddarna på stan, så tror jag inte man ska skicka ett DM och säga så här, varför inte jag är inbjuden, jag kommer ner. jag tror inte att det är det de menar.
Nej.
Utan jag tror att man kanske liksom, tanken är att man man ska kanske reach out till något gäng som vill ha en som medlem då.
Just det.
Jag vet inte.
Vilka härliga poddar tänker du på?
Ja.
Är det Hannalicious?
Jag deltar inte så mycket i flödet, så det där det är väl också ett sätt att fjärma mig från FOMO då. kanske.
Ja, precis. Jag tror att det är jag Jag vet inte riktigt vad det är egentligen man känner sig utanför. För att jag tror inte att jag tror att jag kommit över den där. Det kände jag med när jag var liksom tonåring, att man kunde se, du vet, eller det var ju innan sociala medier, men man hörde så här, okej, de har gått och de har varit på fest och ingen har frågat mig. Den känslan liksom. Mm. Så känner jag inte så mycket längre egentligen. Egentligen vill jag mest vara i fred. Men jag vill ändå att folk ska veta om att jag har valt själv att vara i fred, tror jag. Man borde ha en skylt uppe. Man borde kunna posta det på sina sociala medier. Mm. Vad ni än har att erbjuda mig så har jag inte tid med just nu.
Du får väl börja kanske göra content av alla inbjudningar på ditt, från Bindefält Ab som ligger på ditt golv.
Ja.
Och som du tackar nej till.
Ja, det är kanske rimligt.
Hur går det för The Daily Messiah?
Bra, tycker jag. Vi... ja, jag vet inte, vi ligger väl där runt 50-någonting tusen lyssnare i veckan. Vilket är ju kanon. Sen är det ju slitigt att göra någonting varje dag. Så är det ju. Mm.
Hur hinner du?
Nej, det är en bra fråga. Jag hinner ju knappt alltså. Det var ju någon dag förra veckan där jag la mig. Min tjej var borta och så... var det någon, du vet, någon skridskodag som skulle göras i ordning. Och så var det någon, leta termosar och varm och boj. Och så hade jag poddat och så hade jag... vart på Svenska Nyheter till 9 på kvällen och sen så skulle jag intervju och inget fel med intervjuer, det här är ju trevligt, men du vet, det var en sån där dag när man bara kände sig och så la jag mig och så började något tjafs, mina barn började bråka och då ligger jag i sängen och så bara känner jag hur liksom hela min hur man vibrerar eller varenda lite knak i golvet blir så att som nålar som går in i hjärnan. Så att nej, det är ju, jag tror inte att det är optimalt att göra det i all evinnerlighet kanske, om man behöver vila upp sig lite. Jag har även kommit på mig själv med att de dagarna Svenska Nyheter går till så att man sitter till liksom typ 10 på torsdagen dagen innan inspelning då för att få till manuset. Man sitter tills det blir klart, ibland blir det senare än 10. Men... och sen fredagen så kommer man dit vid liksom, ja, 8:30 och sen är man där hela vägen fram till liveinspelningen som är klar vid 8 på kvällen. Så det är också en lång dag, så det är två väldigt kompakta dagar. Mm. Plus att man jobbar resten av veckan också då. Men, så jag kommer på mig själv nu med, på lördagarna att jag ofta, de här två första avsnitten, att jag känt att jag har frossa och tänker att jag, gud, nu är jag svårt sjuk. Precis då där. Men jag tänker att det kanske bara är en anspänning som släpper. Mm. För det där har varit med om förut. Inför turnépremiär att man bara, jävlar, nu är det 40 grader feber. Och sen så, nej, det var det inte alls. Mm. Utan det är bara någon fysisk förnimmelse om stress kanske som släpper eller... just anspänningar. Det. Ja, det är väl inte, det är farligt, det är dumt att gå in i väggen, så att det ska jag försöka undvika.
Ja, har du gjort det?
Nej, det har jag inte, men jag har haft närstående som har gjort det och det är ju vedervärdigt. Mm. Nej, jag har varit nära någon gång sådär, när man bara känner att man håller på att tappa det, men nej.
Och det är väl oftast, tänker jag, om man just, alltså som du har det nu då egentligen, alltså du har en period nu när du ska sköta två egentligen heltidsjobb.
Ja,
och
plus
en familj.
Ja, plus ens barn som verkar vägra ha förståelse att, att nu är pappa, nu är det mycket. Mm. Nej, men man vill ju också, det är också det som är jobbigt, tycker jag, när man jobbar mycket, att man blir liksom lite så där. Det strä liksom, att man blir lite, man tar inte, jag brukar vara väldigt on top of things även i familjen, eller man glömmer aldrig en skridskodag. Jag har alltid varit den som har full koll på det. Och sen plötsligt så, nu då plötsligt kan vara så här, du vet att det är skridsko imorgon, så varför har ingen sagt det? Mm. Så, och det har jag sagt och säger min dotter, så jaha, okej. Okay. Och sen så måste man, att det kan stressa mig just det där, att man plötsligt blir lite, att jag inte har full kontroll över allting. Mm. Men ja, det är väl en del av vad vi livar, antar jag.
Mm. Och det är ju en begränsad tid, vilket ja, då kanske kan vara en, ja, någon slags ljus i skymningen. Nej, gryningen. Ja.
Ja. Nej, absolut. Sen återgår jag till att vara arbetslös, så att då får jag ta det lugnt igen.
Men nu kan man inte direkt se Svenska Nyheter som det, men jag har liksom haft en känsla av att du velat komma bort från det renodlat komiska. Du pratar ofta om dina liksom, ja, men romanprojekt och sådär. Hur går det egentligen med att komma bort från det renodlat komiska?
Ja, jag vet inte. Det är en så stor del av mig. Jag gör ju allting som jag gör är ju, jag vet inte, har stråk av komik i sig. Så att jag tycker inte... du har rätt i det. Samtidigt så är jag ju inte... Jag är ju av den uppfattningen att humor kan få plats i allt. Och jag kommer ihåg, eller när jag skulle vara med i Bergfält på SVT, så pratade jag med en researcher, en producent som frågade sig, ja, men den här historien då som du tänkte dra, är den allvarlig eller är den komisk? Så jag, jo, men den är båda. Och det var så, ja, fast är den rolig eller den inte rolig? Jo, men den är lite sorglig och så är den lite rolig. Kan du välja en historia som bara är, alltså att folk är väldigt, vill gärna att det ska vara så att det ska vara, jag tror inte att jag kommer någonsin göra saker som inte har någon humor i sig, men det hör väl ihop med det här, det hör väl ihop med att jag har mjölkat den här jävla stand-up-grejen i 15 år och känner att det spelar liksom ingen roll hur mycket av mig själv som jag lämnar på scenen, det kommer alltid prioriteras lägre än en sån teatergrupp som står på någon teater i Västertorp för 2 personer och berättar någonting. Jag blir plötsligt min pappa, du vet, på Expressen framsidan och pekar finger åt någon slags imaginär motståndare. Så det är väl det. Jag vill bara sakna någon slags att det som jag tar, det jag gör tas på allvar, även om det kommer i en form av att det är skratt var 15 sekund.
Men du blev ju recenserad av DN för din senaste...
men de brukar ju recensera. Han är Niklas Wahlöf, han är ju duktig på att skriva om stand-up. Så att det finns ju, absolut. Men... det var, som jag sa i någon intervju med DN, som sen blev någon slags rubrik, att jag såg mig som humors Lars Norén. Men det var ju ett del av ett skämt från showen, att det blir liksom en krock i huvudet när man har den självbilden, och sen så står man och gör morgonradio med Martin Björk, att det liksom blir en, att det gör ont ibland när självbild brister på det sättet. Så
akta dig nu så att inte Birro kommer att vevar.
Nej, men du liksom att man, det är det som blir konflikten i mig när man, jag närmar mig humor på ett sånt, med sånt allvar från mitt eget perspektiv, och sen så kommer folk fram efteråt och klappar dem på axeln och säger så här, kul show, och så går de vidare med sina liv och tänker man så här, jo, fast hörde du inte att jag är en djupt störd man som precis har blottlagt en massa saker som i normala fall kanske kommer i någon slags novellform. Här har jag då skrivit in skämt. Att det finns en väldig verkshöjd i det här också. Men att vi liksom, att det är svårt att få till det.
Ja, men du, okej, då kan man väl se det som en, liksom, en väderkvarn då. Att du vill på något sätt att den här konstformen ska... erkännas på samma sätt som Lars Noréns tysta pjäs på Elverket, så att säga.
Ja, eller i alla fall jämföras med sig själv. Konstformer ska inte tävla mot varandra, men att de i alla fall ska... Ja, jag vet, stand-up är också, det är svårt. Det är svårt, gör man riktigt bra stand-up så är det också svårare för en själv. Alltså, det är ju lätt att göra en viss typ av... Nej, man kan göra stand-up på massa sätt. Man kan göra stand-up som är lätt för sig själv, igenkänningshumor och sånt där. Det är inte lätt i sig, men det är en folklig typ av stand-up som är tillmötesgående. Men jag har kommit på mig själv att göra smalare och smalare stand-up. Alltså svårare och svårare. Alltså så som en drogmissbrukare ökar sitt drogintag för att fortfarande få ett rus. Så var min senaste turné, att jag liksom gjorde mig ovän med dem, sen tog jag tillbaka dem. Sen var jag... Att väldigt många sådana nivåer som egentligen kanske mest är kul för mig själv, om man ska vara ärlig. Att det är så... Du vet, dra skämt som man vet inte kommer funka för att sen kunna bli rasande på några publik för att de inte förstår min storhet och sånt där. Alltså mycket metalek med perspektiv och sånt där. Det är ju en dum väg att gå till, för till slut kommer jag stå och bara... Alltså till slut kommer jag inte bry mig om någon skatt överhuvudtaget. Så att det är en dum konstform att befinna sig i när man försöker bara... Jag vet inte.
Fast det är väl rimligt på sätt och vis. Jag menar, du Det är väl många, eller så här, i Sverige i alla fall, så är det inte sällan, tycker jag, som att riktigt stora komiker inte är särskilt roliga. Vi kanske inte ska nämna några namn, men off the record, så jag menar, du angav, eller off the record, men du angav Ola Söderholm som en av dina tre liksom humorförebilder i den här DN-artikeln, och han är ju briljant, tycker jag, men han är ju inte roligast.
Nej.
Och det finns ju, jag menar, det kan man väl, man kan prata om Soran också, som inte heller var roligast, eller liksom bett ner som inte heller var roligast. Nej. Liksom. Nej. Men som hade någon annan typ av pregnans.
Mm. Precis. Det är det jag menar just med att det är olika, ja, men lite som friidrott, det finns olika grenar man kan tävla i och jag åker runt i landet och så är man i någon mindre stad och så har jag ett skämt som går ut på att jag måste lägga av med stand-up nu för den svenska publiken är ju då i någon slags narcissistiskt mode, liksom någon slags hybrisläge där jag då är som mig själv fast uppskruvad och så. Och säga att jag måste lägga ner för att den svenska publiken är för, jag säger inte för dum, men de uppskattar inte riktigt stor humor. Ni säger att ni älskar satir, men sen går ni hem och lägger er bredvid er fru och googlar Leif och Billy. Och jag vet att ni gör det allihop. Så, så liksom ett stort skratt på det. Och i någon stad så var det någon som skrev, men de är ju kanon ju. Mm. Så, förlåt, vad är kanon? Leif och Billy, de är ju kanon. Och så hamnar jag liksom, det blir roligt då för att jag blir argare och argare. Så det här blir bara roligt i showen. Men just jag tänker så här, ja, de är kanon, absolut, men... Och varför de kan nog säga, men de har ju fått massa priser och sånt. Och säga, ja, det har ju liksom, det har väl Joakim Lundell också fått. Det är ju inte en garant för någonting, men, och jag är då liksom blir argare och argare på scen. Och så tänker jag, om de sitter där i salongen och faktiskt har googlat Leif och Billy innan de kom hit. Och det är ju såklart att man kan uppskatta både Leif och Billy och det jag försöker göra. Det är ju fullt möjligt, men det är ju konstigt på något sätt att liksom gå och se både... Jag tror man kan se både Ice Cube och Radiohead på samma kväll. Det kan man göra. Men det väcker i alla fall frågor. Mm. Är det en riktig humorkonnässör som kan så att säga bedöma alla humors alla yttringar efter sina egna kvaliteter? Och det är möjligt att det var en sån kille. Men det kan ju också vara en kille som bara låg hemma och tittade på Leif och Billy. Sen gick och såg mig och tänkte så här, nej, det här var inte lika kul. Så. Ja. Och det har han ju såklart full rätt att göra. Men jag tänker bara... Det där är ju stand-up, att man är utlämnat i ett rum med 500 människor som kanske alla vill att man bara ska ta på sig en keps och prata norrländska. Mm. Varför ska jag försöka, vad är det vi försöker göra här? Vad är slutmålet med det här? Att jag ska gå av och de tänker, ja, det här var lite mindre kul Leif och Billy. Eller, du vet, en lite mindre kul Johan Glans. Eller vem man nu föredrar. Mm. Det är ju stand-up en svaghet. Att man vill ju helst vara... Ja, men som i USA så har de ju ändå... Du kan ju vara världens smalaste komiker, men du kan ju ändå åka runt till alla de här olika... hålarna och så är det en teater med 500 personer som faktiskt har valt att se dig. Det är inte så, nu ska vi se en komiker på teatern i Övik och jag vet inte, det känns som ett det är lite, det är sånt där som jag sitter och ältar i min loge eller när jag ringer hem till min fru och säger att de älskar mig inte ikväll heller.
Nej, jag förstår. Men, och det är väl för övrigt samma sak med musiken, tänker jag, i USA, att det är, eftersom det är ett så pass mycket större land så kan man liksom, ja men Thomas Andersson, vi så att säga, hade ju aldrig mer behövt jobba.
Nej.
Nu kanske han inte behöver jobba heller.
Vem vet. Men det hade varit en fin reality-serie att jag och Thomas Andersson, vi åker över till USA och försöker breaka för att vi är övertygade om att vi bara är placerade i fel land.
När vi gräver guld i USA, kan det heta.
Så jävla mörkt och sen 2 veckor senare så är våra pengar slut och så åker vi hem och så säger vi att de förstod inte våra genier här heller. Det är, om Nexus eller någon lyssnar så är det en bra idé.
Du, speaking of which, du berättade någonstans att du filmade din pappa massa i slutet av hans liv. Vad hände med det materialet?
Det ligger hemma på sådana här mini-DV-band. Lite dåligt ljus. Också konstigt att man inte använder riktigt ljussättning när det sista man gör intervjuerna med sin pappa. Mm. Och min dotter som då är 1 år eller någonting skriker. Hon är med min mamma då i ett annat rum så hon stör också. Men det är väl, jag har inte tittat på de där intervjuerna på säkert 10 år. För sist jag gjorde det så var det så. Man har ju en bild av någon som är död. Som är en bild som är sandpapprad och man minns stora drag. Så där. Men just när man tittar på filmmaterial av det där vardagspratet så blir det ju, det kommer mycket sådana små gester och sånt som kommer tillbaka. Mm. Som blir... Ja, jag vet inte, jag är inte riktigt redo kanske att öppna upp det där än.
Men tanken är att någon dag ska du göra någonting mer, eller?
Tanken var ju då att jag skulle få in lite historier. Man säger ofta det när någon dör, man ska göra de där intervjuerna innan någon dör. För att det är svårare efter, för att det blir så tyst. Och så jag försökte göra det. Jag körde ju runt min pappa till sista åren i hans liv, så körde jag runt honom till... Sista 2 åren kanske. Körde jag runt honom till massa platser som vi hade varit, som han hade varit som barn, som vi hade varit som barn, och körde dem till Tällberg i Dalarna eller ner till Forshaga i Värmland och så där. Jag tog körkort mycket av den anledningen, bara för att jag ska kunna köra honom runt i Sverige och på något sätt stänga boken, sluta cirkeln, få höra historier. Jag, liksom som en autist, förberedde mig för att någon skulle gå bort. Även om han inte var döende så förstod jag att han var döende. Det är vi alla. Men det blir mer uppenbart när någon är 87-88 år. Mm. Så det där var en del av den processen. Filma honom och försöka. Och det funkade ganska väl. För när han dog var jag såklart förkrossad och utom mig och sådär. Men det kändes ändå som att jag hade fått någon slags stafettpinne i min hand. Och att vi hade, vi hade pratat ut om det där. Och han hade på något sätt verbalt också, på ett sätt som han aldrig, han pratade aldrig om sin egen död, men han gjorde det en eftermiddag med mig i köket hemma i Vasastan i Stockholm, där han berättade för mig hur han ville ha sin gravsten och vad som var mitt mål i livet nu, och eller vad jag skulle kunna tänka i alla fall om jag blev ledsen när han inte fanns längre. Så ja, allt sånt där hjälpte mig mycket. Så jag har inte kollat på de där filmerna, men det var en del av den processen. Och tanken är väl att jag någon gång ska försöka göra någonting med det. Jag kan inte publicera filmerna, tror jag. Men jag kan använda kanske materialet som han berättade och få in det på något sätt. Mm. Det är väl på gång. Jag har så många sådana projekt som man tänker att man ska göra när man någon gång får tid.
Men är det liksom en... För att jag vet att du pratade om honom i någon annan intervju. Det kanske var hos Bergfeldt, I don't know. Men den där känslan av att han föll i glömska på något sätt. Mm. Känner du att du vill liksom motverka det?
Mm. Ja. Jag känner att innan jag dör själv så skulle jag vilja ge honom lite liv på nytt. Konstig uppgift att ge sig själv, men ja, vi är ju tre bröder och jag tror att vi alla har liksom olika sätt, och han har liksom format oss. Han var en väldigt speciell och kufisk man, och jag tror att alla har påverkat oss på massa olika sätt, och vi har alla haft olika sätt att hantera det här, så vad han lämnade bakom sig när han dog. Men jag tror att mitt sätt har alltid varit att försöka via någon slags uttrycksform hitta något sätt att, ja, kanske sluta cirkeln. Så.
Vad blev det av dina äldre halvbröder?
Ja, de har väl levt, min ena bror är i politiken i Göteborg och den andra brodern är, ja, lite frifräsar typ.
Okay.
Lite all over the place, jag vet inte riktigt vad han jobbar med, men vi har inte, den ena brodern har jag bra kontakt med, min Göteborgsbroder, och den andra har jag sämre kontakt med, men det var, jag tror vi alla har liksom haft olika, vi var också olika perioder i min pappas liv. Jag var ju sladdbarn, så jag fick ju en annan Nils Hallberg än de fick, så att vi delar ju honom som pappa, men vi delar ju nog inte kanske samma, vi har nog bara en annan bild av uppväxten liksom, i och med att de skedde i olika epoker.
Men det känns ju också som att du kanske var den som gissningsvis fick mest av honom på något sätt.
Ja, ja. Det tror jag. Mm. Verkligen. Av den enkla anledningen att han slutade jobba där 93, och då var jag 9 år, och sen hade jag honom fram till jag var 26. Mm. Så att det blev ju mer, medan tidigare så var han ju filmstjärna, teaterstjärna, och reste runt och var nog mycket mer fragmentariskt. Så.
Men du kanske ändå, nu vill jag inte strös alltid något slags stresssår, men du kanske ändå borde ta tag i det där om du vill ha andra röster om honom innan hans gamla kollegor faller ur tiden.
Liksom. Mm. Jag såg att Bert-Åke Varg nu, eller såg, han dog ju. Och man hör ibland sådana här historier, han hade någon historia som han hade berättat till David Sundin, har jag för mig, att när min pappa och Bert-Åke hade varit uppe i Umeå, Luleå på någon slags turné, så hade de stått och jag förstod inte, men så tittat upp på något hustak och låtsas som att det hände någonting där uppe. Bara för att se de norrlänningarna stanna upp och som någon slags dålig sketchkomedi liksom, som ingen filmade. Oklart vad de gjorde det. Men sådana där små
hus.
Ja, men sådana där små liksom brödsmulor från ett liv är lite mysigt att få höra, tycker jag. Brottstycken liksom, ur ett liv.
Marie Göransson hade ju någonting.
Ja, precis.
Bergfeldt där.
Ja. Sånt där är ju lite intressant, tycker jag. så konstigt. Det var en människa som dök upp på min pappas begravning. Vi trodde jag skulle dyka upp kanske massa olika gamla kollegor eller att Riksteatern, det kommer jag aldrig glömma, eller förlåta för den delen, men det var ju inte blommor från varken Riksteatern eller Svensk Filmindustri eller Teaterförbundet då på hans begravning, trots allt att han hade gett dem hela sitt liv i stort sett. Och det förtydligade ju då hela den här känslan av att det är idiotiskt att ge sitt liv till, att lägga sitt liv i, att be om kärlek från andra, försöka få det från de nära, är väl en bättre idé egentligen, tror jag. För man kan inte lita på
sitt fackförbund.
Nej, man kan inte, nej, man kan tydligen inte lita på liksom en sån här kulturorgan heller. Jag minns när jag skulle gå på Guldbaggen året efter när han hade dött och de skulle visa honom på sån in memoriam, så fick jag hem någon sån här faktura att jag skulle betala, jag vet inte, du vet, 2000 spänn för att få vara där någonting.
Ja, just det.
Så vägrade jag ens göra det. Då satt jag hemma och tittade istället.
Mm.
Och sånt där minns man ju alltid, och väldigt svårt att förlåta den typen av blindhet för den historia som har varit, tycker jag. Jag tycker det är liksom det finns någonting starkt i att bjuda in Isabella Löwengrip istället för att ha folk där som faktiskt har någon koppling till det som har skett. Men det är inget, hon är säkert kanon, men du förstår vad jag menar. Det finns någon slags Edvin Törnblomfiering av svensk filmindustri som är någonting som vi kanske historiens, vi får se vad historiens dom tycker om det, men eller vad historiens dom blir kring det. Men det är intressant att höra om det. Jo, just det, det var en man som dök upp på min pappas begravning, och det var någon han hade jobbat med som jag aldrig sett förut, som hade på sig en keps med en filmlogga på som var väldigt verkligt, och han hade en historia då. Han sa att de hade försökt ätit för 40 år sedan, hade någon inspelning, och att min pappa hade varit så jäkla otrevlig och klagat på maten. Och det var hela historien.
Okay.
Alltså, tack för att du kom.
Ja.
Och att du valde att dela med dig i den här historien. Det var speciellt.
Jag funderar på, det finns ju en, det blev snack om det, vad sjutton heter han? Robert Downey Jr. gjorde en fin film om sin pappa. Ja. Mm. Den kan du titta på.
Mm.
Kanske, nu var ju pappan fortfarande i livet.
Mm.
Men ja, för inspiration. Anyhow, du, är du redo att tala ut om energikrisen en gång för alla?
jag jobbar ju då, jag gör min podd åt samma bolag som allt det där skedde på.
Mm. Det luddiga Radio Play.
Ja, eller Bauer Media eller vad det nu heter. Ja, det luddiga Radio Play, precis. Men det var ju egentligen, det som hände var ju att jag sa upp mig från mitt jobb på Energy och jag lade ner min podd Freak Show. Det var ju det som hände.
Mm.
Har du några frågor?
Nej, och varför?
för att vi, efter Adam dog, så försökte vi göra det programmet så som jag inbillade mig på ett fånigt sätt att han skulle kunna ha tänkt sig att göra programmet. Med en del element som jag var ganska säker på att han hade uppskattat. Och vi gjorde det ett tag sedan. Vid årsskiftet så ville de göra förändringar. De ville förändra programmet. De ville ha in... de ville förändra programmet. Och då hade jag i min podd, som jag också dumt nog hade på samma bolag, jag skrev liksom en rutin, kan man säga, om det. Dels hur viktigt det hade varit för mig att försöka ha kvar programmet lite som det hade låtit när Adam var där. Men också skämt om... ska man säga? Skämt om den förändringen som skulle ske, kanske. Och sen så dagen innan det avsnittet ska publiceras, så får jag ett sms från folk där som säger... Det här kan vi tyvärr inte publicera. Det här är förtal. Typ så. Okej, jag bryr mig att klippa om det. Och de säger nej, vi får stryka det avsnittet. Tyvärr. Jag är ledsen. Det är inte mitt beslut, men folk högre upp har sagt att det här kan vi inte publicera. Och då säger jag i stort sett att vi måste publicera det här, eller så lägger jag ner den här podden. Och de vägrar ge med sig. Och jag vägrar ge med sig. Eller ge med mig. Och då la vi ner.
Mm.
Så var det. Och sen... Ja, några veckor efter det så sa jag upp mig från mitt radiojobb också, för att det var en väldigt konstig en konstig period att gå runt i de där korridorerna och man kände liksom att folk, ja, det var som att jag liksom blev som en fiende till, men du vet att folk tog någon slags ställning med företaget på ett konstigt sätt, som att jag var en sån outsider som gick runt där och, men det är så konstigt att ta ställning för ett företag överhuvudtaget, som att företaget, på tal om liksom blommorna på min pappas begravning, att det är dumt att lägga sina händer och sitt förtroende i ett företags händer, för att chansen är att ett företag inte riktigt kommer behandla dig väl den dagen det blir dags att göra någon slags utvärdering. Mm. Så jag kände att jag kunde liksom inte jobba kvar där. Så jag sa upp mig, och sen hade jag ett halvår som jag var tvungen att gå där ändå. Vilket var kanske den mörkaste perioden i mitt liv. Mm. Rent yrkesmässigt. Jag hade ingen podd. Det var under pandemin, så jag hade ingen stand-up. Och radion var vad det var, liksom. Jag var där och gjorde mitt jobb, och det var väl okej. Men så. Så att det var en väldigt mörk period som min fru hjälpte mig mycket genom, att jag kände mig så jävla kvävd. Det var, fanns ingenstans för mig att uttrycka mig. Liksom. Och jag kunde heller inte uttala mig om någonting, för att det var, jag ville vara en lojal company guy också. Mm. Vilket också är, jag vet inte. Det var också att prata om jurister och sånt där. Jag vill inte vara en jävla, inte hamna i något. Det blev mycket större än vad jag tyckte att det borde bli.
Okej. Okay. Mm. Mm.
Så.
Men nu har det flutit vatten under broarna och de sköter sig på det luddiga Radio Play.
Nu är det en del, ett gäng nya chefer och sådär. Och det, jag tycker de gör sitt jobb exemplariskt. Än så länge har inga avsnitt ställts. Och de har inte haft några åsikter på något innehåll. Så att vi får verkligen hylla dem för att de tror på yttrandefriheten. Mm. Och för att de brinner för att göra ljud. De älskar ljud.
Ja. Du, blir det mer skådespeleri?
Ja. Gärna det. Alltid dumt att jinxa grejer. Men vi håller på med en seriegrej som är skådespeleri, som var... som vi höll på med samtidigt som jag höll på med de här förhandlingarna med Svenska Nyheter. Så det var sådär... Jag var det mycket på en gång. Jag ska inte nämna det för mycket, men vi hoppas att det blir något. Det var så där, man går ofta och tänker så här, fan, man skulle vilja ha till det här projektet, man skulle vilja ha till det här projektet, och sen så var det två projekt som nästan samtidigt såg ut att gå i hamn, så här, så var man väldigt, kändes nästan som att det var för bra för att vara sant, så där. Mm.
Har du varit med och skrivit det också?
Ja, precis.
Ja, just det.
Ja. Mm. Ja. Och det är ju, så jag, jo, nej, men jag är ju ändå med skådespeleri. Sen är det mycket andra så här, man får konstiga skådespelarförfrågningar. Men det är ju roligare på något sätt om man själv har varit med och gjort det, tycker jag.
Och när kommer den stora debutromanen?
Ja, innan jag dör tycker jag är ett bra...
Deadline.
Deadline, ja. Det är en bra deadline.
Okej, okay, men ja. det blir inte i närtid?
Jag har ju varit övertygad om det de senaste 15-20 åren, så att det är ju, jag är mig besviken varje dag. Mm. Den skiftar ju också, vilken det är inte heller bra, jag tror jag, att man håller på, att man försöker skriva 5 romaner samtidigt. Det är svårt, romaner är jävla, all cred i folk som får klara dem. Det är ju, ja, men du vet, det är mycket jobb, för du har ju skrivit bok själv. Det är ju det går ju snabbare att svänga upp ett poddavsnitt eller en standup-rutin.
Det.
Eller ens ett avsnitt av Svenska Nyheter. Mm. Än att få en bok klar från perm till perm. Det är många timmar.
Ja, det jobbiga är att tangenterna måste tryckas ner.
Ja.
Mm. Men du, lycka till med tangenttryckandet och stort tack för att du kom hit.
Kul att vara här igen.
Han är inte längre här och kan försvara sig, men jag är rätt säker på att Messiah gärna vill att ni framförallt kollar på hans uppvärvning sen Svenska Nyheter eller hans filmade föreställningar. Producent Ninni Westin, jag heter Kristoffer Triumf, och Värvet ges ut av Acast. Vi hörs om en vecka, då blir det en riktigt härlig röst i den här kanalen. Hörs då, hoppas jag innerligt. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!